Hejsan och välkomna till, jag vet inte vilket i ordningen, vårens podd får vi väl säga. Och jag hälsar Malin välkommen.
Tack Johan.
Hur är det med dig?
Ja men det är fint. Det är fint, det börjar bli vår. Det är härligt.
Våren kommer, det gick snabbt.
Ja, från det ena till det andra kändes som att man öppnade ögonen och så såg man att allt i trädgården hade blivit grönt. Utan att man hann märka det.
Ja, det gick verkligen snabbt. Det var ju jäkligt kallt i alla fall i Stockholm någon vecka där. Sen bara blev det varmt och lite regn och sen så var det grönt.
Mm. Ja, men det är härligt. Nu har vi den fina tiden framför oss.
Precis, och det var ju en tuff vinter. December, januari var ju kallt som rackans.
Mm.
Jaha, men sista avsnittet så pratade vi ju om lönepolitiken utifrån ett nationellt perspektiv egentligen.
Mm.
Och idag ska vi lite smått och gott.
Ja, men precis. Gott och blandat avsnittet.
Vi tänkte prata lite RIB, räddningstjänstberedskap. Vi tänkte givetvis prata om vårt rykande färska avtal med Svenska kyrkan. Och sen så ska vi givetvis prata lite kongress. Nu närmar det sig.
Ja, men nu är det inte många veckor kvar. 3 veckor, va?
Ja, och vi har ju, Malin och jag har ju varit runt och träffat nästan alla kongressombuden. Jag har ju tyvärr fått vara med digitalt några gånger. Men Malin har ju varit fysiskt på plats alla. Och de verkar taggade.
Ja, ja men det är jättekul att se att engagemanget sjuder i föreningen.
Ja, och jag fick ju förmånen att vara med på fastighetskongress i fredags också på deras invigning. Och så var jag med lite i debatten också. Vi får väl hälsa den nya ledningen på plats välkomna till Hagagatan 2.
Ja, men precis. 2 nya i ledningen och en del spännande kongressbeslut. Så det ska bli kul att se vart det tar vägen sen.
Precis. Men vi får väl se. Vi har ju tänkt att livepodda också under kongressen. Men tid och datum är inte spikat än. Men någon gång under kongressen så blir det ett avsnitt. Så får vi se om vi hinner med ett avsnitt innan det också.
Ja, ja vi får se vad som hinner hända de närmsta veckorna.
Men vi tänkte prata lite först om vårt första avtal vi tecknat här nu i vår. Och det är ett lite mindre avtal men nog så viktigt, räddningstjänst i beredskap. Vad är det där för avtal, Malin?
Ja, men det är ju så att vi, dels så tecknar vi en bilaga, bilaga R, som gäller för räddningstjänsten, de som är anställda på Sveriges kommuner och regioner. Men vi har ju också en hel del räddningstjänstpersonal som har en annan huvudsaklig syssla, ett annat jobb hos kanske en annan arbetsgivare som då har beredskap. Alltså räddningstjänstpersonal i beredskap som inte jobbar med det här 40 timmar i veckan utan har beredskap som gör att man ju då är inne och jobbar nu och då helt enkelt. Och då går man då på det här avtalet.
Precis, och förutom precis som du beskriver så har vi bilaga R och de är ju de som är heltidsanställda brandmän anställda av kommunerna eller räddningstjänstbolag. Ibland är det flera kommuner som har gått ihop. Men sen finns det också 2 andra varianter av räddningstjänster i Sverige. Den ena är som finns på kärnkraftverk och så finns det på stora flygplatser. Och där bedriver kärnkraftverken eller de som driver flygplatserna det. Och de tillhör kommunalen också. Vi gjorde en liten byteshandel med Seco för några år sedan. Men sen finns det också industribrandkårer faktiskt.
Mm.
Kemikaliska fabriker som vill ha en egen räddningskår. Men de verkar ju bara inom området och det är oftast då IF Metallarna som jobbar på industrin som då också bedriver räddningstjänst inom det området. Men svensk räddningstjänst har ju byggts upp mycket av det här beredskapsbrandmännen. Det vill säga som du beskrev, man har en ordinarie anställning. Och historiskt var de oftast anställda på orten. Man var oftast anställd på industrin där man verkade, eller där man bodde och jobbade. Och så la man då sin skiftgång samtidigt som beredskapsgången, eller kanske var tvärtom. Beredskapen lades i samband med skiftgången. Så ofta så hade ju då den lokala industrin egentligen en räddningstjänst, egen räddningstjänst på plats hela tiden i byn. Samtidigt som de kunde åka ut och släcka eller fixa någon bilolycka och sådär också. Men med åren så har ju den typen av rekrytering blivit svårare. Och det beror ju mycket på att industrin har lagts ner på många orter och då har det blivit svårare att bemanna. Så vi har ju försökt att anpassa det här kollektivavtalet så att det ska passa andra yrkesgrupper och fler yrkesgrupper. Det finns ju framförallt väldigt många kommunanställda, både lärare, tjänstemän, men vaktmästare, undersköterskor, barnskötare som i praktiken skulle kunna också vara räddningstjänstberedskap. Men då behöver man ju anpassa arbetstiderna utifrån det. För förutsättningarna är ju inte riktigt lika som det var förr, om man får säga så. Och det innebär att man har ju, enligt kommunals mening i vart fall, inte sin huvudanställning som beredskapsbrandman. Utan man är just i beredskap och har det som en, vad kallar man det, en tilläggsanställning eller vad ska man säga?
Ja, jag vet inte hur vi brukar formellt säga, men det blir ju som en form av extra jobb eller vad man ska säga, som ju har en enormt viktig samhällsfunktion.
Precis. Och då är vi tre parter på det här kollektivavtalet. Det är ju dels Kommunal och sen har vi Vision som är tjänstemannafacket och sen har vi BRF, Brandmännens Riksförbund, en halvkonkurrent får man väl säga till Kommunal. Men de här förhandlingarna har vi försökt dels göra ihop med de andra tre facken, men framförallt så har vi ju förhandlat mot Sveriges kommuner och regioner. Och avtalet löpte ut här sista april.
Precis. Så det här har ju varit en planerad avtalsrörelse, om man säger. Det här har vi ju vetat att avtalet skulle löpa ut och det har ju varit sedvanliga avtalsförhandlingar här under hela våren. Men som alltid i de här frågorna så blir det ju intensivast som på slutet. Och jag förstod det som att gänget här hos oss satt ju nästan dygnet runt, sista dygnen, innan vi då gick i mål och kunde träffa avtal. Vi blev färdiga på självaste 1 maj.
Precis, och vår delegation som då var i beredskap, några av dem satt i beredskap under valborgsfirandet. Mm. För då är ju brandrisken lite högre och då oftast räddningstjänst och beredskap aktiverade liksom. Så många satt då via Teams digitalt och rådgjorde och hjälpte oss med förhandlingar. Så den här delegationen körde vi framförallt via digitalt, de valde den vägen, annars så har vi bestämt att våra delegationer får själva välja om de vill vara på plats här på Hagagatan eller om de vill köra digitalt. Och det ser lite olika ut. Det är inte lika lätt idag för alla grupper att dra iväg 3-4 dagar. Man vet inte egentligen när man kommer hem. För i praktiken skulle de varit på plats så skulle man nog fått vara på plats från torsdagen fram till 1 maj egentligen.
Mm.
Valborg och allting. Och då, det är då det kan börja brinna så då kanske man vill vara på plats hemma vid istället.
Ja, det blir ju liksom en dubbel beredskap. Beredskap som delegat och beredskap som beredskapsbrandman.
Precis. Och precis som du beskrev så har vi ju haft, man har ju möjlighet att skriva avtalsförslag. Och vi har haft en hel del avtalsförslag in på det här området. Så har vi haft en stabil, bra delegation också som har hjälpt oss under förhandlingarna och guidat oss både med vilka yrkanden, men till slut så var det också en enig delegation som rekommenderade förbundsstyrelsen att tacka ja till det här slutbudet som kom från SKR. Och det fattade ju förbundsstyrelsen beslut om den 2 maj på morgonen där, 08.00 fattade förbundsstyrelsen också beslut om det här nya kollektivavtalet. Och det är ju ett tvåårigt avtal, det är ju lite speciellt får man väl säga. Men delegationen valde att skriva på ett lite längre avtal med längre fredsplikt för att innehållet varit så himla bra.
Ja.
Och till exempel så höjs ju beredskapsersättningen med 2,8% första året. Så det är ju sånt här, återigen, framtungt avtal.
Ja,
vad innebär det, Malin, ett framtungt avtal? Det har vi ju fått prata mycket om.
Ja, men nu blir det lite precis repetition. Och ett framtungt avtal är ju om man lägger de större höjningarna i början av en avtalsperiod. För det innebär ju också att om jag då till exempel har en lön och så höjs den med 2% första året, så kommer ju höjningen andra året baseras på en högre lön. Så att jag tjänar ju på att jag får en högre höjning redan första året, även om höjningen då andra året blir lägre, eftersom jag då dels baserar höjningen år två på den summan, men också hinner ha den högre lönen under en längre tid under avtalsperioden kan man säga.
Ja, precis. Och skulle man säga det i kronor och ören så skulle man kunna säga ett framtungt avtal då, säga att vi höjer nu tar vi inte procent utan vi höjer med 200 kronor i månaden säger vi. Då har du 200 kronor i månaden i 24 månader extra. Och så höjer man 100 kronor andra året och då har man ju 100 kronor de sista 12 månaderna. Så därmed tjänar man ju 1200 kronor på ett framtungt avtal.
Mm.
Men det där är alltid lite vanskligt det där med framtunga avtal därför att man vänjer sig vid de här löneökningarna ganska snabbt. Och sen så kommer det lite mindre sen sista året och då kan man ju uppfatta det som ett nederlag. Men i den här konstruktionen så fick vi ett lite längre avtal och vi har flyttat lite av ersättningen också. Så det höjs det första året med 2,8% och nästa år så ska vi fastställa beredskapshöjningen utifrån industrimärket.
Mm. Precis, för det är ju en summa som vi ju inte vet idag.
Nej.
Utan det kommer ju sättas ett nytt märke då i mars, sista mars nästa år. Och då är konstruktionen på det här avtalet att då kommer ersättningarna, både beredskapsersättning och andra ersättningar, att räknas upp med vad som då blir industrimärket.
Och det innebär ju att 2024 så löper båda bilaga R ut, vårt avtal för heltidsbrandmän, men också ribbavtalet ut samtidigt.
Ja!
Det är ovanligt.
Det är ovanligt. Dock blir det med en månads mellanrum.
Ja.
Att stora SKR-avtalet och därmed även bilaga R löper ut sista mars och sen ribben sista april.
Precis, och det ska vi påminna oss själva om att 2024 så löper avtalet med SKR ut en månad tidigare än tidigare.
Mm. Precis, vi flyttar ju det utlöpet. Det
blev en månad kortare. Ytterligare en vinst till kommunal i de där förhandlingarna. Men det kanske vi inte ska prata så mycket om här och nu. Men vi har också gjort en rad andra förbättringar i kollektivavtalet. Dels ersättningen för gravida. Det är ju att om du är gravid så kan du inte verka som beredskapsbrandman eller brandman. Och då har vi utökat antalet dagar då man faktiskt får ersättning då man ej kan jobba ganska kraftigt. Och det är ju en jäkla bra jämställdhetsfråga.
Ja, men den har ju varit viktig och den är ju någonting som också delegationerna har tyckt varit en viktig fråga. Och tidigare så har den här ersättningen då utgetts i 180 dagar och nu har vi ökat det till 270 dagar. Så det är ju rätt stor skillnad.
Ja, det är ju jättebra och det är ju en del i vår långsiktiga strategi att öka attraktiviteten in i på det här avtalet och göra att fler grupper faktiskt ska vilja, orka och kunna jobba som beredskapsbrandmän. Så att man ser att vi har prioriterat det tror jag är väldigt bra på lite längre sikt framförallt. Men sen har vi också fått in att man förtydligande och förbättringar att ledighet med bibehållen lön när man har trängande familjeskäl. Vad är trängande familjeskäl?
Ja, ett typexempel på trängande familjeskäl är ju till exempel om man ska gå på en begravning. Eller om man har en nära anhörig som har avlidit och att jag behöver besöka. Eller någon som är svårt så går sjuk.
Och skulle man ha legat i beredskap då så får man ersättning för det nu.
Precis, så att upp till 24 timmar så får du ledighet med bibehållen ersättning.
Ja, så summa summarum så är vi väldigt stolta och glada att vi har kunnat förhandla fram ett sånt här bra kollektivavtal för medlemmarna inom räddningstjänst i beredskap. Och vi jobbar på oförtrutligt också med att försöka värva fler som jobbar inom de här verksamheterna. Men framförallt få fler, får man säga vanliga kommunalare som jobbar i kommunen och regionen att faktiskt vilja ta på sig det här med räddningstjänst i beredskap. Och jag tror att det här är ett område som kommer prioriteras av kommuner och staten och MSB framåt. Utifrån att det är en orolig värld. Men vi har ju också klimatomställningar som gör att med översvämningar och skogsbränder och så vidare. Då behöver man ha ett starkt räddningstjänst i ett land som Sverige helt enkelt.
Ja, det var ju verkligen en erfarenhet också som vi såg under sommaren 2018 med skogsbränderna. Hur enormt påfrestande en sån naturkatastrof, får man väl ändå nästan säga, kan vara för svensk räddningstjänst. Och då behöver vi ju se till att ha bra och attraktiva villkor både för våra heltidsanställda brandmän som då går på bilaga R, men också för räddningstjänst i beredskap. Så att man ser till att det här är någonting som man kan tänka sig att ta på sig som ett extra ansvar utöver sitt andra vanliga jobb helt enkelt.
Precis, men vi har ju tecknat ett avtal till och det kan väl inte ha undgått någon som lyssnar på podden att Kommunal efter 5 dagars strejk tackade, inte vi tackade återigen ja till medlarnas bud egentligen.
Mm.
Och vad var det som har hänt egentligen, Malin? Vad är upprinnelsen till att vi hamnade där vi hamnade?
Ja, men jag tror att man kanske måste göra en liten historie-recap här av vad det är som har hänt egentligen senaste året, eller åren. Och nu ska vi ju inte ha trygghet och omställning del 26, utan vi ska bara påminna oss om att som en del av överenskommelsen om trygghet och omställning så kommer ju ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd införas genom statlig försorg, alltså genom lagstiftning. Och det kommer då tillfalla de som inte omfattas av kollektivavtal. Men som ett led i det och för att de här fördelarna ska komma till gagn även för de som omfattas av ett kollektivavtal så har ju vi under det här senaste året förhandlat om flertalet av våra stora omställningsavtal. Först ut var ju såklart på Svenskt Näringslivsområdet, för det låg ju inom ramen för hela överenskommelsen om trygghet och omställning. Och sen så därefter det som vi poddade om runt jul där, när vi strax före jul träffade en överenskommelse med SKR, alltså Sveriges kommuner och regioner, om nytt omställningsavtal bland annat. Det var ju en stor överenskommelse. Och det som är frågan där är ju att vi vill ju såklart att alla våra medlemmar som omfattas av ett omställningsavtal ska ha rätt till den här grundläggande omställnings- och kompetensstödet som blir nytt i lagstiftningen. Och vår bedömning är att det här är ju till gagn även för arbetsgivarna, eftersom ju de, om de kan visa att de tillhandahåller det här till sina anställda inom ramen för ett omställningsavtal, kan få ett avdrag helt enkelt på arbetsgivaravgiften. Så upp till 0,15% av lönesumman. Om man har pytsat in det i en omställningsförsäkring så får man tillbaka det, eller vad man ska säga, man får avdrag på arbetsgivaravgiften. Så att det blir ju för arbetsgivarna kostnadsneutralt.
Ja, det är en fantastisk möjlighet. Och bakgrunden var ju också att vi i förra avtalsrörelsen såg nog lite spåkulan att vi ville uppdatera eller omförhandla vårt omställningsavtal. Så det ingick också en arbetsgrupp runt det. Och den pågick från i maj förra året faktiskt fram till i december får man väl säga förra året. Och strax innan nyår så valde ju då Svenska kyrkan att säga upp både vårt omställningsavtal men också vårt löneavtal. Och omställningsavtalet skulle ha löpt ut här nu 30 juni eller kommer löpa ut det gamla. Och vårt löneavtal den 31 mars. Och efter det så gick väl förhandlingarna in i mer intensivt skede kan man väl säga. För vår del var det ju viktigt att säkerställa att de löneökningar som vi hade förhandlat fram som arbetsgivarna sa upp skulle levereras till medlemmarna. Men också har det varit viktigt för oss att få till det här nya omställningsavtalet som du beskrev. När det gäller omställningsavtalet här som på SKR så har vi ju det ihop med alla andra fack på Svenska kyrkan. Vilka är de andra facken, Malin?
Ja, där ser ju partställningen lite annorlunda ut. Men om man säger de stora parterna så är det ju Vision. Det är kyrkans akademikerförbund. Och sen så är det akademikerförbundet SSR och Akavia med förtecknade sakoförbund. Det vill säga där på sakosidan så har man en partställning som innebär att det är två förbund som har den formella ställningen och sen så ligger flera andra förbund under den hatten. Och sen är det Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund då, som också ju organiserar lärare och förskollärare inom Svenska kyrkans område. Så man kan säga att det är fyra parter på tjänstemannasidan och så är det vi då kommunal.
Precis, och de här förhandlingarna har ju varit, jag ska inte säga stökiga, men de har varit komplicerade eftersom vi dels har velat prata ihop oss med de andra facken. Och där har man ju lite olika ingångar i ett omställningsavtal. Vi representerar ju olika grupper, allt från akademiker till kyrkogårdsvaktmästare och matbespisning och alla som jobbar i kyrkan. Och då har man ju dels lite olika ingångar, vilka förmåner man vill ha i ett omställningsavtal som är bra för de grupperna vid en omställning. Men sen har ju också arbetsgivarna langat in en hel ICA-kasse med försämringar i både omställningsavtalet och i vårt vanliga kollektivavtal som de ville. Så dels så har vi ju jobbat intensivt med att samordna oss med de andra facken. Men också parallellt jobbat med vår delegation givetvis.
Mm. Precis, ja, men det har ju varit många frågor som ska komma på plats. För som du säger så var det ju inte bara att anpassa omställningsavtalet utifrån det här, utan vi hade ju också partsgemensamt bestämt att det här är någonting som vi vill se över. Och då blev det ju att allt det här skulle ske i ett skede, men såklart ett huvudfokus att bli klara är ju att våra medlemmar ska få ut de löneökningar som vi en gång redan hade förhandlat fram.
Ja, och runt den 31 mars så tyckte vi att vi hade kommit så pass långt i de här förhandlingarna, så då valde vi att förlänga vårt löneavtal med 7 dagar. Och vi sa att nu förhandlar vi fram till påsk för att se om vi kan få till ett kollektivavtal, både ett omställningsavtal och ett nytt löneavtal. Men huvudfokus för oss var ju givetvis att få till ett löneavtal.
Mm.
För omställningsavtalet har ju faktiskt inte det gamla än löpt ut. Det löper ut den 30 juni som sagt.
Mm.
Men vi kunde ju runt den 6 april kunde vi konstatera att vi inte nådde ena fram.
Nej.
Vad hände?
Ja, nej, men det var ju, som jag beskrivit, var ju väldigt intensiva förhandlingar, många sittningar, många träffar, många parter. Och en fråga som återkommande kommer från Svenska kyrkan har ju varit ett önskemål om att sänka uppsägningstiderna. Alltså den uppsägningstid man har när man sägs upp, oavsett om det är arbetsbrist eller personliga skäl. Och då ville de sänka det från 6 månader till 1 månad, och vi för ju alltid fram de diskussionerna och de yrkanden som arbetsgivarna har till våra delegationer. Det är ju de som är våra rådgivare, vad är viktigt för medlemmarna på det här avtalsområdet, och de sa blankt nej, kan man väl säga. Och det gjorde även alla delegationer på tjänstemannasidan. Vilket innebar att när då Svenska kyrkan väldigt tydligt sa att det var en förutsättning för oss att träffa avtal att vi skulle sänka uppsägningstiderna, så kunde vi konstatera att då kommer vi inte kunna komma överens med mindre än att vi vidtar andra åtgärder.
Nej, precis. Och den 6 april tror jag det var vi formellt strandade förhandlingarna, och det gör man just formellt, så där man behöver tydliggöra för motparten muntligt oftast att nu formellt så strandar vi förhandlingarna. Och då gick ju, Kommunal hade ju givetvis förberett innan, men det är ju våran skyldighet att förbereda organisationen för att det värsta som kan hända, det vill säga att arbetsgivarna säger nej till någonting. Och då aktiverade vi hela Kommunals organisation att nu är det skarpt läge, nu behöver vi rigga vår konfliktorganisation, eller den var hyfsat riggad, men nu gick vi in i ett mer rött läge, eller skarpt läge får man väl säga. Och den 8 april på förmiddagen där så la vi ett varsel till Svenska kyrkan, och det omfattade först ett första varsel som skulle gått igång, handlade om inhyrning, nyanställning och övertidsblockad. Vad innebär de tre åtgärderna?
Alltså de åtgärderna, det är ju både övertid och mertid, nyanställning och inhyrning som du säger, innebär ju att arbetsgivarna får inte anställa upp. De får inte se till att nyanställa personer som ska kunna täcka upp för verksamhet om det sen då blir strejk. Man får inte ta in andra för att utföra sådana arbetsuppgifter som ligger inom Kommunals avtalsområde. Och man får inte beordra medlemmar eller de som arbetar på avtalsområdet att varken jobba mertid eller övertid. Så det är helt enkelt ett sätt att begränsa arbetsgivarnas spelrum.
Ja. Och sen så la vi ett andra varsel som skulle ticka igång en vecka senare ungefär, där ungefär 500 medlemmar som också sen gick ut i strejk, för den aktiverades ju. Och när man varslar om konflikt, då har vi ju haft specialavsnitt om innan, men då innebär det att man blir skyldiga att informera LOs styrelse. Vi är skyldiga att informera medlingsinstitutet, men vi informerar också Arbetsförmedlingen, eftersom Arbetsförmedlingen inte då ska skicka ny arbetskraft till den här arbetsgivaren.
Mm.
Varken om det är arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller någonting. Så att då gör man det, och ganska snart efter man har skickat varslet, och varslet lämnar man ju också över till arbetsgivarna fysiskt.
Mm.
Så vi var över hos SKAU, och då ska de verifiera och skriva under att de har mottagit. Och samma minut så skickar man då till LO, Arbetsförmedlingen och till Medlingsinstitutet. Och ganska snart efter man har gjort det så ringer ju Medlingsinstitutet upp och frågar hej hej, det är från Medlingsinstitutet, och då ringde de mig och frågade, nu har ni fått lite problem här ser vi. Jo, det har vi ju fått. Och då hamnar vi ju under medbestämmandelagen. Vi har ju en får man väl säga, en statlig inblandning när man hamnar i konflikter i Sverige. Och det är ju medbestämmandelagen som reglerar det. Hur regleras medbestämmandelagen i konfliktorganisationer, Malin?
Ja, men det kan man ju säga om man bara backar. 2000, alltså år 2000 inrättades Medlingsinstitutet, och det var ju för att man såg ett behov av att det skulle finnas en statlig part att formellt kunna reda i arbetsmarknadskonflikter helt enkelt. Och i lagen då så finns det regleringar från paragraf 47 och framåt som handlar om att när man har varslat om konflikt i huvudsak så ska man utse medlare. Och det sker oftast att Medlingsinstitutet hör av sig och att parterna accepterar detta. Det är alltså en form av frivillig medling, fast den är ju inte frivillig för du har ju varslat om konflikt.
Mm.
Men det finns även bestämmelser att Medlingsinstitutet även mot en parts vilja får ut sin medlare, och då kallas det för tvångsmedling rent formellt. Och det som då sker är att det är de som äger frågan. Man kan säga att de tar över taktpinnen från parterna. Och nu så råder man helt enkelt under Medlingsinstitutets och sedermera då de utsedda medlarnas makt och våld.
Men man kan ju förhandla bort Medlingsinstitutets roll genom att teckna så kallat förhandlingsavtal. Och det är ju precis det tjänstemännen, de andra facken som vi beskrev, har ju det på Svenska kyrkan. Men det har de också på Sveriges kommuner och regioner, det kallas för kaffen.
Mm.
Det sa Kommunal upp för många, många år sedan. Men då kan man förhandla bort Medlingsinstitutets roll. Vad innebär det när man har ett eget förhandlingsavtal?
Ja, det främsta exemplet på ett förhandlingsavtal är ju industriavtalet, kan man väl säga. Och det är ju med dem glasögonen som man då har valt att skriva medbestämmandelagen så som man har gjort. Det vill säga att om man har ett sånt förhandlingsavtal som då reglerar både hur medling ska gå till, olika regleringar kring hur man kan få och ska vidta stridsåtgärder, men också då hur man ska utse medlare och så vidare, då innebär det att ett sånt avtal skrivs mellan parterna och ska sen då inrapporteras till Medlingsinstitutet. För då måste ju Medlingsinstitutet veta om att vid en arbetsmarknadskonflikt så ska de inte in och greja helt enkelt. Så man har helt enkelt förhandlat bort de reglerna i MBL som gäller medling. Och så har man istället en partsutsedd medling. Sen kan det gå till så i praktiken genom att man ändå vänder sig till Medlingsinstitutet för att få hjälp och tips på vilka medlare som kan utses. Men formellt så är det då parterna som genom sitt förhandlingsavtal äger medlingen snarare än Medlingsinstitutet som statlig myndighet.
Mm. Och det blev ju en lite speciell situation för oss här eftersom Kommunal då inte har något förhandlingsavtal utan lyder under MBL och Medlingsinstitutet, medan tjänstemännen hade sånt här förhandlingsavtal, kaffen. Men då lyckades vi efter några turer, de skulle då begära frivillig medling via kaffen, och då fick de till då frivillig medling, egen medling formellt, men med samma medlare som oss.
Mm.
Så att vi hade två separata formella medlingar men gemensamma medlare kan man säga. Det är ju en ganska speciell konstruktion, men det gjorde vi ju just på grund av att vi... En av konflikterna var ju det gemensamma omställningsavtalet och framförallt de försämringar som arbetsgivarna ville göra i alla våra löneavtal.
Mm.
Och därmed så tyckte vi det var en bra åtgärd, och det tror jag även Svenska kyrkan tyckte.
Mm.
Och då utsåg ju Medlingsinstitutet tre medlare och en som har varit förhandlingschef för Transportföretagen, en som har varit förhandlingschef för Industriarbetsgivarna och en för Elektrikerförbundet. Så tre pensionerade förhandlingschefer får man säga. De hade väl, undrar hur många år erfarenhet de hade ihop. Det måste varit många.
Ja, det måste varit många.
60-70 år av förhandlingsverksamhet, minst.
Minst.
Kanske till och med 100 ihop de där tre.
Ja, jag tror att alla har varit i lag och avtal och fått guldklockan. Det vill säga efter 25 års tjänst på ett visst ställe. Så minst 75 skulle jag vilja.
75 års erfarenhet skickade Irene Wennemo in i den här medlingen. Och Irene Wennemo är ju då Medlingsinstitutets generaldirektör som formellt utser medlarna. Och den som vill lyssna lite mer på hur en medling går till, så har vi ju ett avsnitt från januari 2021 ett specialavsnitt egentligen där vi går igenom hela lagstiftningen men också ganska detaljerat hur en medling går till.
Precis, och det var ju det avsnittet vi spelade in när vi varslade om konflikt senast, det vill säga på Vårdföretagarna 2021 där. Så att det kan man lyssna på om man vill veta mer detaljerat hur det går till.
Och då kom ju de här medlingen igång. Vi hade ju flera sittningar med medlarna själva, Kommunal, där vi pratade om våra yrkanden i vårat löneavtal, men också tillsammans med tjänstemännen.
Precis, och det var ju för mig ett nytt grepp. Att man egentligen hade två medlingar igen. För det var ju dels vårt löneavtal som vi ju hade varslat om konflikt på ett som det hade löpt ut. Och då var ju såklart den huvudsakliga yrkandet att vi skulle få tillbaka de löneökningar som fanns i det uppsagda avtalet. Men också vissa justeringar i skrivningar i löneavtalet som vi ansåg var nödvändiga utifrån hur vi hade sett hur det hade tillämpats i praktiken under de senaste åren. Och då hade vi ju de här sittningarna, första träffen, så är det ju egentligen medlarnas uppgift att bara lyssna på parterna.
Sondera.
Precis, att lyssna. Vad är våran syn på hur den här processen har gått till? Varför sitter vi där vi sitter? Men också vad ligger bakom de här orden som vi har i våra yrkanden helt enkelt?
Mm. Och vi hade ju, det var ju intensiva medlingar. Sen hade vi ju, jag ska inte säga otur, men det var ju påsk emellan, rätt mycket lediga dagar. Och det är klart att medlingen puttrade på även under påsken. Med kontakter med medlarna, främst via telefon då. Men den puttrade på. Men sen så bad medlarna oss att skjuta på vårat första varsel en vecka. Mm. Och det var ju det här vi beskrev, övertid, nyanställning och inhyrningsförbud mot helt enkelt. Och då kan det ske på två sätt. Det ena är att medlarna uppmanar en part att göra det. Eller så kan de faktiskt tvångsflytta en stridsåtgärd också. Hur är det reglerat i MBL?
Ja, men det finns ju ganska tydligt beskrivet att om medlarna ser att det finns behov av det här så ska de försöka verka för att parten själv väljer att flytta fram eller ställa in en stridsåtgärd. Så att det är liksom spår ett, se till att vi gör det. Och om vi då vägrar, kort och gott, då har de möjlighet att tvångsflytta. Och det får de göra en gång under en sån här medling och då i 14 dagar eller upp till 14 dagar. Det behöver inte vara specifikt 14 dagar, men inte längre än 14 dagar.
Nej, och i ett sånt läge när vi får en sån propå så hade vi givetvis inne vår förbundsstyrelse och rådgjorde med dem. Delegationen blev också informerade, men eftersom det är förbundsstyrelsen som har fattat beslut om konflikten så är det de som håller rodret lite mer i det där. Och då gjorde vi bedömningen att det är bättre att själva kontrollera vår konflikt än att låta medlingsinstitutet göra det och åka på 14 dagars förskjutning. Det blir lite pyspunka i konfliktorganisationen. Så då valde vi att flytta vårt varsel så att båda varslarna skulle gå igång samtidigt. Både inhyrning, nyanställning, övertid, men också strejken till samma dag. Och då fick vi det här trycket i organisationen.
Mm. Ja, men då blev det ju väldigt tydligt att nu finns det faktiskt ett slutdatum och då behöver det finnas tillräckligt med underlag för medlarna att lägga en så kallad slutlig hemställan.
Precis, och då beslutade vi att inför den 28 april då medlarna gjorde då en tidsplan för oss, hur de såg medlingen och det där får man inte skriftligt men man får muntligt att hur ser det ut med era beslutande organ? Har ni delegationer på plats? Har ni förbundsstyrelse på plats? Vi har för avsikt att lägga en slutgiltig hemställan klockan 13.00 den 28 april. Det var det budskapet vi fick. Och då valde ju Kommunal att ta in vår delegation faktiskt fysiskt till skillnad från RIB-delegationen. Så de var här fysiskt från den 27 tror jag.
Eftermiddagen 27.
Då var de på plats här och då får man ju, man vet aldrig hur slutbudet ska se ut, men man får muntliga redovisningar löpande av medlarna. Och de testar idéer som de kallade med oss. Mm. Skulle man kunna tänka sig en sån här avtalskonstruktion? Och så förankrade vi det med vår delegation löpande givetvis.
Mm. Ja, och då måste man ju liksom komma ihåg att medlarnas uppdrag är ju egentligen två. Dels att få till ett avtal som ligger i nivå med märket. Och dels se till att förhindra en arbetsmarknadskonflikt. Ja. Deras uppdrag är att se till att konflikten inte går igång. Och i det så ligger ju såklart att det ligger i deras intresse och uppdrag att lägga en slutlig hemställan som de förväntar sig att båda parter kommer att säga ja till.
Precis, och då fick vi det här budet den 28 april 13.00 och vi skulle svara 20.00 var det ja. Och då har man ett antal timmar på sig och det som ska ske under de här timmarna det är ju dels att vi ska gå igenom slutbudet eller slutliga hemställan som de kallar det med vår delegation. Och sen så ska det också skrivas fram ett ärende till vår förbundsstyrelse som ytterst då fattar besluten. Och vi redogjorde ju nogsamt löpande från den 27 ska jag säga, men framförallt den 28 eftermiddag med delegationen, det slutbudet som vi hade. Och vi fick ju ett rungande ja från delegationen.
Ja, nej, men det var jättekul. De var jättenöjda och tyckte att vi hade gjort ett bra jobb, att vi hade fått viktiga frågor på plats och att vi hade nått så långt att de tvekade inte att lämna en enhällig rekommendation till förbundsstyrelsen att säga ja till medlemmarnas hemställan.
Ja, och 17.00 hade vi sen förbundsstyrelse. Vi hade faktiskt haft förbundsstyrelse fysiskt den 26-27, så det var lite konstigt, men då var det givetvis förbundsstyrelsen också uppratade muntligt via mig då, men vi hade också en enig förbundsstyrelse som tackade ja till den här slutgiltiga hemställan. Och 20.00 så kommer jag ihåg att då åkte vi över till SKAO eller Svenska kyrkan, för det var där medlingen gick till. Vi och alla de andra facken och arbetsgivarna skulle då samlas 20.00 och redovisa våra svar från våra förbundsstyrelser. Och då går det till så att man sitter i samma rum. Medlarna kommer in och lite högtidligt så redovisar de processen och tackar lite för gott samarbete. Och sen så får man gå laget runt och vi var först ut.
Vi var först ut och meddelade att vår förbundsstyrelse och därmed Kommunal tackar ja.
Ja, och så gick det laget runt och sen kom det till arbetsgivarna.
Ja, det var ju nästan så att medlarna tyckte att det var en ren formalitet att lämna frågan dit. Men som sagt, Svenska kyrkan meddelade då på den här sittningen 8:00 att de tackade nej.
Och då ska man veta att 7:58 så gick det ut ett stort TT-meddelande och ett pressmeddelande från Svenska kyrkan varför de hade valt att tacka nej. Och jag ska ju villigt erkänna att det där var, jag har ju jobbat med förhandling många, många år, men det där var en av de mest speciella situationer jag varit med om.
Ja, det var, den såg man inte komma.
Nej, den såg man inte komma och vi hade ju riggat då för ett ja givetvis. Så vi hade ju börjat rigga upp för att avbryta konflikten och få ut information och kommunikation, framförallt till medlemmarna inom Svenska kyrkan. Men snabbt fick vi omgruppera oss får man väl säga.
Ja, det blev lite samtal och att skicka och jag tror knappt att våra kamrater som satt kvar här på Hagagatan som skulle rodda och fixa med all kommunikation trodde oss när vi meddelade att det blev nej.
Ja, och därmed så var det enkelt för oss. Vi hade tackat ja, delegationen var nöjda, enhällig delegationen, enhällig förbundsstyrelse, arbetsgivarna sa nej. Och då var det ju ganska, jag ska inte säga enkelt att gå i konflikt, men den här gången var det enkelt.
Ja, det lämnade oss ju inget utrymme eller nej. Val, utan det var bara att 9:00 dagen efter, då körde konflikten igång. Och då var ju det som vi beskrev eftersom vi hade skjutit fram det, då var det ju strejk. Och de här olika formerna av blockad på en och samma gång.
Precis, och 09.00 då på fredagen så lades arbetet ner på flera kyrkogårdsförvaltningar och kyrkogårdar. Och vi tänkte berätta lite om, vi har ett speciellt avtal här. Det kommunala huvudavtalet som också Svenska kyrkan är part i. Vad reglerar det kommunala huvudavtalet för något? Förkortning KHA, men vi säger kommunala huvudavtalet.
Ja, men det är ju ett avtal som reglerar olika frågor, övergripande frågor. Det är ju dels ett avtal med en tvistehanteringsordning, det vill säga inom vilken tid man ska påkalla lokal tvisteförhandling och central tvisteförhandling och stämma till domstol. Det innehåller också vissa regleringar kring stridsåtgärder och konflikt. Precis som vi har ju ett huvudavtal även med mellan LO och Svenskt Näringsliv som också reglerar den här typen av frågor. Så är det grundläggande, hur ser parterna på stridsåtgärder och vad är möjligt och vad är inte möjligt att göra på det här avtalsområdet när man går ut i konflikt?
Och precis som du beskriver så finns det den här typen av huvudavtal på hela arbetsmarknaden som reglerar där parterna själva har tagit ansvar för hur en konflikt ska gå till. Och det är ju en del av partsautonomin, det vill säga att parterna vill ju själva ta ansvar så mycket som möjligt för det som berör arbetsmarknaden. Sen har vi de här inskränkningarna då via medbestämmandelagen där medlingsinstitutet kan komma in. Men det finns ju i princip ingen lagstiftning i Sverige för vad är samhällsfarlig konflikt eller vad är skyddsarbete. Och då har vi i det här kommunala huvudavtalet som då Svenska kyrkan också är part i reglerat egentligen. Och det är två nivåer som är reglerade. Dels är det skyddsarbete och sen är det samhällsfarlighet. Mm. Och när man kommer till samhällsfarlighet så är det väl prövat några gånger. Men då finns det en nämnd mellan parterna som avgör vad är samhällsfarligt. Enligt din mening, Malin, om man skulle säga juridiskt, vad är en samhällsfarlig konflikt om vi börjar där?
Ja, det finns ju ingen universal definition, men det måste ju vara någonting som det utsätter samhället för alldeles för stora prövningar om man skulle låta konflikten antingen gå igång eller fortgå en längre tid. För det är ju vissa frågor kan ju vara att det blir farligt med en gång, så att man verkligen inte kan vidta den. Medan andra frågor kanske blir farliga för samhället först efter att konflikten har fått verka ett tag, när arbetet har legat nere en längre tid. Så att det måste vara någonting som påverkar samhället i stort på ett sätt. Det ska inte vara någonting som blir ett obekvämt för tredje man, utan det måste faktiskt vara någonting som hotar samhället.
Ja, och jag brukar säga så, det handlar om stora saker, det är kärnkraftverk och det är den digniteten att det påverkar hela samhället. Men däremot så finns det en lite lägre tröskel, och det är det som kallas för skyddsarbete. Mm. Och det är också reglerat i kommunala huvudavtalet. Men där finns det ingen nämnd, utan där är det bara kollektivavtalet som gäller.
Ja, men precis. Och skyddsarbete är ju om det är enskilda arbetsuppgifter egentligen som trots en konflikt måste utföras. Och då går det till så på det här området att då kan arbetsgivaren beordra medlemmarna att utföra skyddsarbete om då arbetsgivaren själv anser att det är skyddsarbete. Och då får vi, och det gör ju arbetsgivaren då under skadeståndsansvar. För om arbetsgivaren har gjort en felaktig bedömning att det här inte är att betrakta som skyddsarbete, så kan vi då påkalla tvisteförhandling och begära skadestånd.
Precis, och vi har ju varit i konflikt med SKR under ganska långa perioder historiskt, men även Vårdförbundet har varit, och då har ju inte det här skyddsarbetet aktiverats egentligen, utan det är, jag sa att trappstegen är lite lägre, för samhällsfarlighet är det ju väldigt högt, enligt min mening, det är kärnkraftsverksnivå, medan skyddsarbete är en något lägre nivå, men ändå en väldigt hög tröskel innan arbetsgivarna kan hävda skyddsarbete. Det ska väldigt mycket till innan man kan göra det. Och vi valde ju då att inte erkänna att något av den verksamhet som bedrivs inom Svenska kyrkan är skyddsarbete. Men däremot så har vi en ventil som heter för dispenser. Mm. Och vad innebär en dispens? Det är bara någonting kommunal bestämmer egentligen.
Ja, precis. Det är ju helt enkelt att vi har ju tagit ut en massa, alla arbetsuppgifterna på vårt avtalsområde för de som är uttagna i strejken helt enkelt. Och vår bedömning var att det fanns ju ingenting av det som var uttaget som var att betrakta som skyddsarbete enligt KHA. Men däremot, om en arbetsgivare skickar in en ansökan om att vi vill gärna ha dispens för det här arbetet, de här arbetsuppgifterna väldigt specificerat, den här dagen, den här arbetstagaren, så kan Kommunal välja att bevilja dispens. Det är ingenting som vi är skyldiga att göra, utan det är någonting, beslutet ligger hos oss. Och det kan man göra av olika skäl, att man ser att det finns behov av, i det här enskilda specifika fallet, att ja, men här är det rimligt att vi medger en dispens så att arbetet för de här arbetsuppgifterna, för den här arbetstagaren, kan fortgå den dagen.
Precis, och jag fattade också, eller vi fattade beslut om att alla begravningar och kremeringsverksamhet skulle få fortgå under fredagen, första konflikten. Och bakgrunden till det var ju att vi blev rätt överlumpade. Och vi tyckte att eftersom det är Svenska kyrkan som har sagt nej till ett avtal, inte de som vill begrava sina nära och kära på fredagen, så gav vi faktiskt samfälligt dispens för alla begravningar under första 24 timmarna.
Mm.
Just på grund av att det inte är tredje part, eller vad säger man, allmänheten som har gjort det här, utan det är faktiskt Svenska kyrkan som har satt sig i det här trasslet. Och sen så var det inga begravningar under helgen, men vi beviljade också begravningar under måndag, tisdagen. För det fördes en del kontakter, ska vi säga. Men vi hade beredskap för att om det skulle blivit en lite längre konflikt, att vi faktiskt skulle sluta ge dispenser för samtliga begravningar och krematoriepersonal som var uttagna i konflikt. Och då hade ingen kremering eller begravningar gjorts egentligen. Mm. Men då hade ju arbetsgivarna kunnat hävda skyddsarbete och beordrat våra medlemmar att utföra de här arbetsgivarna. Och då hade vi en beredskap att stämma dem faktiskt i arbetsdomstolen ytterst med 250 000 i skadestånd till kommunal i varje enskilt fall för brott mot det här kommunala huvudavtalet och paragrafen om skyddsarbete.
Ja, och det kan ju verka lite grinigt, men det är ju ändå viktigt att se till att upprätthålla de spelreglerna som vi gemensamt har kommit överens om.
Ja.
Och eftersom vår bedömning var att varken begravningar eller kremeringar är skyddsarbete. Det finns ingen grund för det enligt det kommunala huvudavtalet, som ju då har ett antal olika situationer eller vad man ska säga angivna, eller att det ska följa av lagstiftning. Och våran rättsliga bedömning att det är inte skyddsarbete, vare sig eller. Och då är det viktigt att man då respekterar det. En annan sak är ju som sagt om vi skulle se att det fanns skäl att meddela dispens. Men om de mot bättre vetande beordrar skyddsarbete, så måste vi i respekt för våra medlemmar, i respekt för systemet och i respekt för vårt gemensamma kollektivavtal ta fighten för det.
Ja, så att vi beviljade de första dygnen ett antal dispenser för den här typen av verksamhet, men hade en beredskap, kan vi väl säga i podden här, att faktiskt sluta bevilja dispenser för både krematoriepersonal men också för begravningar. Men det som hände löpande, det var ju också att de andra tjänstemannafacken varslade någon konflikt. Och det var väl alla fack utom kyrkoakademikerna som hade varslat om konflikt. Jag såg att Sveriges ingenjörer skulle ta ut ett antal medlemmar i Göteborg som ingenjörer som skötte krematorieverksamheten också. Och det var viktigt för kommunal att samtliga fack faktiskt var ute på banan innan vi växlade upp med de här typen av åtgärder. Men det var ingenting vi var rädda för, men det var viktigt liksom att få en enig facklig front, och framförallt att allmänheten skulle förstå att det inte är fackens fel att det inte blir några begravningar. Det är faktiskt Svenska kyrkans fel som kräver så kraftiga försämringar i lagen om anställningsskydd så att de anställda faktiskt inte kan gå med på det. Men helt plötsligt, jag kommer ihåg själv, det var ju intensiva veckor, ska jag säga, och jag satt i bilen och var på väg att handla vid 16.15 då jag fick ett telefonsamtal från en av medlarna. Och det var bryskt men väldigt tydligt budskap. 17.30 ska du inställa dig och skriva på.
Mm. Det kommer jag också ihåg när du ringde mig. Jag var så nöjd att jag hade lyckats gå från jobbet i vettig tid och skulle hem till barnen. Och då ringde du och sa, nu vänder vi om. Och sen så rigga organisation och sen 17.30. skulle vi ses på Svenska kyrkan.
Ja, och då blev det samma historia som den gången det blev nej. Utan 17.30, vi hade en timme på oss att ta oss in till Svenska kyrkan. Och alla fack var där, Svenska kyrkan var där. Och ungefär samma procedur som senast. Medlarna redogjorde lite för arbetet. Och samtliga parter sa ju då ja. Och det kommunal då gör, det är ju att vi formellt också fick snabbt knipa ihop ett papper till dem där vi åtog oss att dra tillbaka samtliga stridsåtgärder med omedelbar verkan. Vilket vi lämnade över till Svenska kyrkan, och samma minut egentligen som de hade skrivit under det och skrivit under den slutgiltiga hemställan, så att vi hade deras underskrift, så meddelade vi organisationen att nu var avtalet klart.
Nu är avtal klart och alla ska egentligen gå till jobbet nästa dag igen. För det är ju den viktigaste då, att också se till att att alla stridsåtgärder avbryts.
Ja, och jag såg i sociala medier, kommunalsorganisation är ju fantastisk. Man tog bilar och cyklar och gick ut och drog ner strejklappar och riggade för att nu ska vi jobba imorgon. Men framförallt så fick vi ju ett nytt avtal som vi är väldigt glada över. Dels så har vi fått nu ett eget avtalsområde när det gäller vårt löneavtal, och det är lite speciellt. Vi har beskrivit att vi är många fack på det avtalet, och det är så kallat medarbetaravtal kan man väl säga, där alla fack har gemensamma villkor. Heter det medarbetaravtal?
Ja, arbetsgivarna kallar det för medarbetaravtalet, som de anser att det är ett gemensamt, och vi ser ju att det är likalydande. Men framförallt i löneavtalet så har ju vi haft ett eget löneavtal,
ja.
Men ändå så har det då varit lite otydligt, tycker arbetsgivarna, om hur det där ska tillämpas och gå till.
Och framförallt så var det ju vi som blev uppmärksammade på det. Det är för att förra sommaren så anställde en kyrka sommarjobbare, vilket de gör varje år när medlemmarna i kommunal har semester. Men då anställde de en sommarjobbare på ett annat löneavtal, inte kommunals löneavtal. Och då reagerade vi, oj, har de den här synen? Att någon som vikarierar för en kommunalare kan gå på någon annat förbunds löneavtal. Och i de löneavtalen som de andra facken har finns det ju inga lägstlöner, och det finns inga feriearbetarlöner eller och så vidare. Och då var det en väldigt viktig fråga för oss att pinna för annars så skulle det ju i framtiden kunna bli lönedumpning. Det vill säga att arbetsgivarna tar in vikarier eller sommarjobbare och på någon annans löneavtal när man vickar eller sommarjobbar för någon av våra medlemmars arbetsuppgifter. Så det var väldigt viktigt att pinna för det där hålet som vi, eller jag, ska vara helt ärlig, inte trodde fanns. Men arbetsgivarna ansåg ju att det fanns, och då hade det ju ytterst kunnat hamna till arbetsdomstolen. Och då är man ju händerna på domarna där, hur de skulle ha sett på det här. Så det var en viktig fråga för oss att förtydliga väldigt tydligt i vårt löneavtal. Och nu har vi fått det.
Exakt. Nu är den frågan på plats, och det känns, det känns jätteskönt.
Ja.
Man tänker egentligen, precis som du säger, att det inte borde varit ett problem som vi hade behövt åtgärda. Vi har ju varit av uppfattningen att vi har ju ett tydligt avtalsområde och har alltid haft. Men när vi då ser hur vissa skrivningar i avtalet då kan tillämpas på ett sätt som får en annan effekt, så måste vi ju se till att rätta till sådana saker.
Ja. Och den andra frågan som var viktig för oss, som vi egentligen gick i konflikt för, det var ju att medlemmarna skulle ha sina löneökningar från 1 april, och det lyckades vi också. Så 509 kronor här, som var i det uppsagda avtalet, ska gälla från 1 april, retroaktivt.
Mm. Mm. Ja, och det är ju att, som sagt, det är ju inte kommunal som har sagt upp avtalet.
Nej.
Det är ju en lite speciell situation att det är en arbetsgivare som säger upp tredje avtalsåret när man är en gång i tiden då, för 2 år sedan, har kommit överens. Och då var det ju verkligen en enormt viktig fråga för oss att se till att medlemmarna inte ska drabbas ekonomiskt av det här.
Ja, och sen blev alla helgorna storhelg, vilket också var ett plus i kanten. Och sen är vi överens om villkoren i ett nytt omställningsavtal. Och där är vi inte riktigt klara än. Det ska till avtalstexter, men vi är överens om i princip hela villkoren, vad ska gälla i omställningsavtalet. Sen det som sker nu under våren då, det är ju att vi ska producera avtalstexter så att ett nytt omställningsavtal kan vara klart lagom till det andra löper ut sista juni.
Precis.
Så det var kyrkan, den såg man inte komma i december.
Nej, man såg den inte komma i december, och man såg inte strejken komma ens ett halvt dygn innan.
Nej. Och det är ju det speciella i vår verksamhet, att det skulle vara en tuff vår ändå med kongressförberedelse, och sen så får man det här som man då ska bara trycka in i kalendern utöver allting annat, för inget annat försvinner.
Nej, det läggs ju oftast bara på.
Det läggs på, ja. Därför att det stora förberedelsearbetet för kommunal är ju nu annars att vi har kongress. Och vi har ju haft 2-3 specialavsnitt, ska vi säga, arbetstider och 2 om lön. Men nu är ju alla kongresshandlingar ute till ombuden. De ligger ju också ute på vår hemsida, våra 1500 motioner, våra 4 kongressrapporter. Vi har ju redovisat lite extra mycket för den lönepolitiska och arbetstidsrapporten. Men det finns också 2 andra rapporter, en stadgeutredning och en avgiftsutredning.
Mm.
Och det stora i avgiftsutredningen är väl att man vill föreslå kongressen att ge förbundsstyrelsen uppdrag att på sikt sänka avgiften. Det tycker jag känns jättebra.
Ja, men det känns jättebra.
Att få ner avgiften, för det gynnar både de som är anställda nu när vi har ökade priser i Sverige, men framförallt så hoppas vi att vi blir en ännu mer attraktiv fackförening så fler vill bli medlemmar i våran fina förening. Mm. Så den 31 maj smäller det i Göteborg.
Jajamän.
Har du bokat tåg?
Tåg ner dagen innan så att man är redo på plats tisdag på måndag, morgon.
Ja, precis.
Måndag åker jag ner.
Ja, jag åker också ner måndag vid 2 går mitt tåg. Och sen har förbundsstyrelsen överläggningar på måndagskvällen. Slipa de sista strategierna inför kongressen. Och sen smäller det där på tisdagen. Och sen kommer man väl ut där på fredag lunch eftermiddag och undrar vad som händer.
Mm, precis. Och det är ju så häftigt att samla en sån stor del av föreningen. Att alla medlemmar har möjlighet att skriva motioner med förslag, tankar, idéer. Hur vill man att förbundet ska arbeta de närmaste åren? Efter vilka riktlinjer och principer och beslut. För det är ju det som egentligen beslutas på kongressen som är våra riktlinjer för hur och vad ska vi jobba med de kommande 3 åren.
Ja, det är som en stor verksamhetsplanering. Mm. Men du, om vi inte poddar innan den 31 maj så kommer ju ett rykande fast live-podd också, men den kommer läggas ut givetvis också i sedvanlig ordning. Men nu är våren här.
Nu är våren här.
Nu är våren här och nu är det fullt fokus på kongressen. Och med de orden så vill jag tacka dig Malin för att du hängde med här idag.
Tack själv Johan.
Så ses och hörs vi framåt. Ha en bra dag. Hej då.
Ha det bra. Hej.